Ska vi kanske även nu börja med att knäppa våra händer? Och så ber vi. Kära himmelske Fader, du som har talat till oss genom ditt ord och avslöjat våran syn. Du som ser våra innersta tankar och ser att där döljer sig mycket som vi inte vet att någon vill att någon annan ska veta om. Led oss att be om förlåtelse för vår syn och hjälp oss att tro på din förlåtelse som vi äger genom tron på Jesus. Vi ber i hans eviga namn. Amen. Ja, då har vi kommit till del två här. Samtidigt rättfärdig och syndare. Ni märker att jag har vänt på ordningen här. Jag vill inte avsluta med delen om att vi är syndare, utan vill avsluta med delen om att vi är rättfärdiga. Och det här är ju en jätteviktig del också av hur den kristne ska se på sig själv. Vem är jag? Vi har ju pratat om att vi är syndare. Har vi kommit fram till det? Det handlar det rätt om. Men det är ju bara halva sanningen. Och faktiskt också ska vi tala om den del av sanningen som egentligen mindre del av vilka vi är. För vi är faktiskt helgon. Det säger skriften. Får vi tro på det? Vi pratade tidigare om att en kristen plågas av synden. Vi får känna av den i alla livets skeden. På många olika områden i livet. Men trots att vi plågas av synden är vi faktiskt rättfärdiga. Så säger skriften. Dels enligt Guds lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ingen fördömelse för dem som tror. Det är också en viktig del av vilka vi är. Vi är människor för vilka det inte finns någon fördömelse. Det är märkligt faktum att försöka omfatta det här. Trots att vi har gjort så mycket, vi ångrar. Och trots att vi dagligen gör saker vi inte skulle göra, finns ingen fördömelse för oss. Så enligt Guds lag, men också i Guds ögon, när vi talar om självbild, hur ser Gud på oss? Det är genom Jesus som syndernas förlåtelse predikas för er. Och var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Alltså, all den här religiösa strävan med att följa regler för vad man ska äta och när man ska fira gudstjänst och hur man ska fira gudstjänst. Inget av det kan göra människan rättfärdig. Men genom tron blir vi rättfärdiga. Det här är någonting som vi stöter oss emot. Alltså, det rimmar inte riktigt på den mänskliga förnuftet. Lön efter arbete, det är en sån där princip som de flesta skriver under på. Man får det man förtjänar. Den kristne får inte det hon förtjänar. Ska vi vara glada för det? Vi får något mycket bättre. Vi får något mycket bättre. Allt det arbetet som människor, miljoner människor lägger ner med dagliga böner på utsatt tid och resor till fjärran land. Det bortkastar vi också. Men genom tro så är vi rättfärdiga. Den kristna är ett helgon. För Jesus skull så har Fadern frikänt världen. Vi brukar kalla det för den objektiva rättfärdiggörelsen. Det är en dom som förkunnas. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Alltså, det är inte så att Gud har överseende med våra synder och tolererar oss så länge vi på något sätt ändå håller oss ovanför godkänt nivå. Utan en dom har förkunnats. Frikänd för Jesus. Och det är en dom som är giltig. En dom som är giltig även i de stunder då jag inte känner mig som en kristen. Även i de stunder då jag känner att jag är långt borta från Gud. Även i de stunder där jag plågas av min synd. Domen står fast. Frikänd. För att vi ska vara säkra på att det här är sant så har Fadern också uppväckt Sonen. I Romarbrevet 4. Jesus vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. När man gör ett stort, dyrt eller viktigt inköp, man kanske köper en bil eller en tvättmaskin eller jag vet inte om folk använder DVD-spelare längre. Ni kör bara genom datorn. Då är det viktigt att behålla kvittot eller inte. Om man vill ha en garanti sedel så man kan gå tillbaka om det är något som inte funkar. Och ibland påminner om mitt kvitto. Spara kvittot. Den är garanti. Fadern har gett oss en garanti för att det pris Jesus betalade var tillräckligt. Det är ingen avbetalningsplan där Jesus gjorde en första insättning och betalade det mesta som krävdes för en frikännande dom. Och nu är det upp till oss att varje månad samla ihop tillräckligt goda gärningar och så kanske i slutändan att det är avbetalat. Det är inte så. Utan på tredje dagen så kom kvittot. Jesus uppstod ur graven. Det pris Jesus betalade, det var tillräckligt. Inte bara för mina synder, inte bara för våra synder, utan för världens synder. Genom tron så blir den här förlåtelsen vår. Jesus har vunnit den här förlåtelsen för världen. Den finns där. Den är tillräcklig för alla. Den blir vår genom tron. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. En rättfärdighet från Gud. Ingvar talade väldigt fint om det här på förmiddagen. Att Luther brottades med det här Guds rättfärdighet. Jag kan inte uppnå den. Hur ska jag finna frid? Jag känner oro i hjärtat. Jag känner mig plågad av lagen. Och så insåg han vad det är den heliga ande skriver genom Paulus. Det är ju Gud som ger oss av sin rättfärdighet. Det är ju en gåva vi får ta emot. Det är inte en lön för arbetet, utan det är en gåva. Genom tron får vi ta del av den här skatten. Det är väldigt sorgligt att det är så många som inte tror på att skulden är betald. Deras skuld är också betald. Men det är väldigt glädjerikt att vi får säga till människor även dina synder är förlåtna. Du behöver inte säga så här. Det kanske till och med kan gälla dig. Du behöver inte säga. Du kan säga att det gäller dig. Jesus stod för dig. Oavsett om det är en fantastisk gåva. Den kristna ska leva av nåd, heter det. Men om det var av nåd, tror man vet alla, så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. En stor gåva också vi har. Det här är en väldigt viktig del av våra självbild. Det är frälsningsvisshet. Genom historien så har människan ofta känt nåd, jättebra, Gud är kärleksfull, det är fint. Men inte kan det vara så enkelt som att Gud skänker evigt liv fritt, förlitet som en gåva. Någonting måste hänga på mig. Och när man predikar så, när man lär så, Gud har gjort det mesta. Det enda du behöver, det är att överlämna dig själv till Gud. Det enda Gud kräver av dig är att du säger ett helhjärtat ja. Det enda Gud kräver av dig är att du lämnar din gamla synd bakom dig och går i Jesus spår från och med idag. Det är sant, kristen. Det låter bra. Men det lämnar ett utrymme för tvivel i mitt hjärta. Har jag överlämnat mig själv? Har jag levt tillräckligt helhjärtat för Gud? Har jag verkligen låtit Jesus regera i mitt hjärta? Är jag säker på det? Och när prövningarna kommer så är det lätt att vackra. Jag vet hur svag jag är. Det är inte Guds budskap i Bibeln. Utan Guds budskap är: det är av nåd, inte av jag. För Gud vet att det är svaga. Vi behöver ett tydligt budskap. Gud har älskat oss, står det. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta. Ja, nåden i frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Det här är ett intressant andra skäl. Ett skäl är just den här frälsningsvissheten. Gud vill inte att vi ska sväva i ovisshet. Hur ska det gå för mig på domens dag? Ingen vet. Hoppas det går bra. Han vill att vi ska vara säkra. Himmelrikets portar står öppna för mig. Det ena. Men det andra är att frälsningen ska vara ett Guds verk. Soli Deo Gloria. Alltså all ära till Gud. Det har behagat Gud att låta allting vara fullbordat. Lämnar inget utrymme för oss att göra våra tider i frälsning. Det är hans verk. Hur gör man när man lever av nåd? Vad menas med det? Vad menas med att leva av nåd? En sak, det är ju att försöka, det här är svårt i våra stressade liv, försöka tänka varje dag: och när någon hastigt lämnar oss, då blir vi påminna om det. Varje dag är en gåva från Gud. Att leva av nåd, det är att försöka, och det är svårt, för vi är oroliga av oss, nervösa. Försöka lämna våra bekymmer i Guds hand. Att försöka lita på honom. Att han lever våra liv enligt sin plan, precis som han har lovat. Och att även de motgångar vi har, även de svårigheter vi har, är del av hans plan. Det är också att leva av honom. Människan gör planer. Människan tänker på framtiden, vad man ska åstadkomma, vart man ska nå. Men egentligen, hörni, så har vi nog med en dag i taget. Blott en dag, ett ögonblick sen. Det är inte fel att planera sitt liv. Först om vi ska komma ihåg att egentligen varje dag är en gåva av nåd. Den kristne, det här gäller dig. Den kristne är salig. Det här står det i psalm 32. Salig är den som fått sin överträdelse förlåt, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Salig är den som fått sin överträdelse förlåt. Ibland talar människor om gamla testamentets stränga, arga Gud som kräver mycket, och nya testamentets snälla Gud Jesus som bara smeker med oss. Men i gamla testamentet så finns evangelium så tydligt. Vem är salig? Är den som är utan synd? Är den som lever ett felfritt liv? Nej. Salig är den som fått sin överträdelse förlåt. Ja, men där kan jag känna igen. Där kan jag känna igen. Det gäller mig. Och visst är det fint också att salig, det är inte bara något som väntar i himlen. Det är inte bara en framtidsutsikt. Någonting som ska komma. Ett faktum här idag. De kristna är inte bara helgon någon gång i framtiden i himlen, utan även idag. Även här på jorden. Det ska vara en bild, en del av vår självbild. Jag är salig. Vem är jag? Jag är salig. Det kristna är ett Guds barn, säger vi. Det är också en jätteviktig del. Vem är du? Om någon frågar det, ja, då kanske man säger, åtminstone på små orter som Öjebyn där jag är uppvuxen i Norrbotten, och säger, ja, min mamma heter Besse och morfar heter Alf. Då vet vem du är. Om man känner till vem man är släkt med, då förstår folk vem man är. Det går att sätta in i ett sammanhang. Vilka är vi? Vem är du? Jag är ett Guds barn. Den viktigaste delen av min självbild. Jag är ett Guds barn. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det är inte bara något vi kallas. Det är inte bara en titel som vi kan få bära. Utan det är någonting vi är. Det är någonting som ingen kan ta ifrån oss. Gud förskjuter oss inte. Ibland så hör man om föräldrar som kontaktar myndigheterna kanske och säger, jag vill inte längre vara förälder åt mitt barn. Ta över mitt barn och ansvaret för det. Jag har fått nog. En nära vän till mig blev ställd på gatan när han var 14 år. Så sa hans mamma, nu är det nog. Gå ifrån och kom aldrig tillbaka. Så skulle Gud kunna göra med oss. Men han gör inte det. Vi är Guds barn och han förskjuter oss inte. Inte ens när vi sviker honom. Inte ens när vi är ganska medelmåttiga kristna. Inte ens när vårat kristna liv visar så mycket fel och brister. Han säger inte, gå härifrån och kom aldrig längre tillbaka. Utan han säger, dina synder är förlåtna. Du är mitt barn. I Romarbrevet 8 står det, alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Och läser man noterna i folkbibeln så får man reda på att Abba, det här ordet är ett förtroligt ord, ungefär som pappa. Gud är inte en främling för Guds barn. Han är inte en avlägsen, skrämmande, mäktig Gud bara. Han är en pappa. Och han är en pappa som är sådär som vi pappor skulle vilja vara. Med ett oändligt tålamod. Med en kärlek som inte fläckas av syndigt humör som brusar. En pappa som ser till barnens väl och förmanar och varnar och upprättar och tröstar dem. Allt efter vad de behöver. Många av er vet att det är svårt att vara förälder. Det är svårt att veta vad som är bäst för ens barn. Vad behöver de egentligen? Varför är det så svårt att förstå varandra ibland som förälder och barn? Varför känns det som att man inte når fram med det man vill säga? Man hade tänkt ut vad man ville säga och det är ändå fel. Varför blir det så? Jo, för att vi är syndare och det är också våra barn. Men vår himmelske fader är fullkomlig. Och han talar till oss genom sin heliga ande så att vi förstår. Inte på grund av vår kunskap och vishet, utan på grund av sin nåd. Vi är Guds barn. En jätteviktig del av våra självbild. Den kristne också fri, säger Bibeln. Jesus själv säger, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. om ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Frihet är det skönsta ting, skrev ett svensk skald. Och vi talar mycket om frihet i våra dagar. Och det är många som tar tillbaka för att försöka vinna en politisk frihet. Vi talar om olika typer av friheter, om yttrandefrihet och åsiktsfrihet, religionsfrihet och så vidare. Men Jesus talar om den viktigaste friheten av alla. Frihet från synd. Och det låter väldigt motsägelsefullt. För vi har ägnat 45 minuter åt att tala om att vi är syndare. Hur kan en syndare vara fri från synden? Vi är fria från synden på det sättet att synden definierar inte vilka vi är. Synden får inte bestämma över oss. Utan det får evangeliet göra. Vi är fria från lagens dom. Ni vet att myndigheterna, för att få oss att följa lagen, så behöver de hotande straff. Myndigheten kan inte använda evangeliet. Utan för att få effekt och för att få resultat, då gäller det att kunna hota med straff och dom. Och sätter man upp skyltar som anger hastigheten, sätter man upp en 30-skylt här utanför, då räcker det inte med skylten förmodligen, utan man måste ibland göra en kontroll. Annars tänker människan, ja, 30, det är för dåliga bilförare. Men jag vet ju vad jag klarar av. Jag har 25 här. Myndigheterna måste hota med dom och sätta upp en fartkamera. Och så kommer folk och kör 20 km för fort. Och sen kommer man, aj, aj, pengar. Pengar har jag kära. Och så bromsar man, eller hur? Det är inte bra med pengar. Domen hotar. Och då vill jag göra som myndigheterna vill. Gud hotar inte de kristna med dom. Och han vill inte ha goda gärningar som utförs av rädsla för domen. Han vill inte ha kristna som bromsar upp. Oh, då är han för att undvika straff. Utan han vill att rädslan ska drivas ut. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Vi är fria från lagens dom. När vi tjänar Gud, då gör vi det inte för att vi är rädda för det. Utan när vi tjänar Gud så gör vi det för att vi älskar Gud. Vi är till och med fria från den mäktigaste motståndaren, djävulen. Jesus har besegrat honom. Och vi har fått ta del av den segern. Och när ni lägger er ner på huvudkudden varje kväll, och så kanske ni summerar dagen, och så känner ni, det blev ytterligare en dag då jag syndade mot Gud. Då ska ni också komma ihåg synden och djävulen är besegrade av Jesus. Rädslan får vi släppa. För några är det svår kamp. För några är det jättesvårt att släppa rädslan. Man känner sig oroad i sitt hjärta. Men man har egentligen ingenting att vara rädd. När Jesus har övervunnit döden, vad finns det då att vara rädd för? Om inte ens döden hotar den kristna, vad finns det då att vara orolig egentligen? Om domen redan är förkunnad och jag är frikänd, ja, men då är jag ju fri. Då är jag fri. Vi får tala lite mer då om den kristnes självbild utifrån evangelium. Vi snackade lite grann om det innan rasten här. Hur ska vi se på oss själva? Är det bibliskt att tala om en självbild? Hur vill Gud att vi ska se på oss själva? Vi talade om att försöka skapa en positiv självbild genom att lägga ribban lagom högt så att jag kan känna mig duktig. Det talar emot Guds ord i lag. Jag tycker psalm 119 är jättebra ledstjärna när vi ska fundera på vad vi ska ha för självbild. Hur ska vi se på oss själva? Psalmisten skriver: jag tackar dig för att jag så underbart skapat. Jag underbara dina verk. Min själ vet det så väl. Det gäller även dig. Du får också tacka Gud för att du är så underbart skapat. Om vi ska grunda vår självbild på vad andra tycker om oss, då blir den väldigt osäker. Om vi ska grunda vår självbild på att vi får positiv återkoppling och beröm av andra, ja, det kanske vi får ett tag och så får vi lite. Men om vi grundar vår självbild på att Gud själv har skapat oss och att hans verk är underbara, ja, men då är det en självbild som tål lite stötar att höra. Den 14:e versen i psalm 119, den har inget med skönhetsidealen. Den har inget att göra med om vi är tillräckligt smala eller har tillräckligt vältränade kroppar eller om vi är nöjda med våra anletsdrag. Den handlar om att Gud har skapat dig och därför är du värdefull. I Efesierbrevet 5:e kapitel så står det: han, Jesus, gjorde det för att helga församlingen sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådan. Helig och fläckfri skulle den vara. Det här gäller församlingen. Det gäller kyrkan. Helig och fläckfri. Och jag tror att många av er tänker, det verkar inte gälla vår församling. Vi är inte heliga och fläckfria med mycket brister. Nej, men då får ni läsa här igen. Helig och fläckfri. Genom dopets bad så bör våran självbild förändras. I Guds ögon är vi heliga. När Gud ser på dig så ser han dig klädd i den vita dopklänningen. De fel och brister vi har, de är dolda av Guds nåd. Jesus dog inte för att han hade gjort någon taktisk miss sådär och ritat upp fel personer, utan Jesus dog för att heliga församlingen. Hur ska vi se på oss själva? Ja, men kanske som det står i 1 Johannesbrevet: så uppenbaras Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Ibland talar människor väldigt varmt om mänsklig kärlek. Och man kan tala om: när jag mötte min man eller när jag mötte min hustru, då blev jag hel. Och när jag ser på den kärlek jag får, då förstår jag vem jag verkligen är. Och det är ju jättefint. Här talas det om att när vi ser på oss själva, då ska vi tänka på att vi var så värdefulla för Gud att han var villig att offra sin son. Ni som är föräldrar förstår att det är någonting oerhört att offra sitt eget barn. En oerhört kärleksgärning. Så mycket älskade Gud. Det ska ge dig en känsla av värde. Det ska vara en viktig del av din självbild. Gud älskade mig så mycket att han lät sin son bli slagen, och piskad och hånad och döda för mig. Så varför vill jag? I Lukas 12:e kapitel talas det om hur väl Gud känner oss. Att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Så intresserad är Gud av dig. Och en del av er tänker kanske: ja, det är inte så svårt längre för Gud att räkna mina hårstrån. Det spelar ingen roll. Så mycket älskar Gud. Så intresserad är han av. Ni kanske har varit med om att barnen kommer och frågar: vart är min orange tröja? Vart är mina vita byxor? Och förväntar sig att föräldrarna ska veta allt och kunna säga: den tredje byxorna i den andra lådan. Men ofta kan man inte svara, utan man säger bara: vart lade de senast? Gud vet allt om oss. Det ger oss också en känsla av värld. Han är så intresserad att han vet alla detaljer. Det ger oss en positiv skärning. Den kristens självbild, om vi försöker sammanfatta då, när vi speglar oss själva i evangeliet. Och då kan vi läsa Galaterbrevet 3. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Vår självbild ska vara sån här. Det är rättfärdigt. För det har Gud sagt. Och det tror vi. Vi är syndfria i hans ögon. Faktiskt. Vi är Guds arvingar. Och det är himlen som är våran arvinge. Det händer ibland när en människa blir äldre att barnen börjar bli oroliga. Och så säger de: ska du verkligen köpa en ny TV? Kan du spara pengar? Ska du verkligen köpa en ny bil? Alltså det behöver du inte. Barnen är oroliga. Tänk om arvet försvinner. Tänk om de slösa bort pengarna som jag skulle ha. Den kristna behöver inte vara orolig för att arvet förstörs. Min plats i himlen, den ges inte bort till någon annan. Det kommer inte vara så att jag kommer till mig och säger: jaha, vi trodde inte du skulle komma, det är fullt här. Utan våran arvedel är säkert för var. Jesus talar ju så tydligt och fint om det här. Samla inte skatter på jorden där tjuvar bryter sig in och skär och där rost och mal förstör. Alltså de rikedomar vi bygger upp, de kan försvinna i ett ögonblick. Kalion och jag pratade om sorgen Gud den här morse. Alltså, det som verkar så beständigt, som verkar så stadigt, som verkar som att det kommer att vara och stå nästan för alltid, kan vara borta på ett ögonblick. Men vårat värde i Guds ögon, det vara. Gud tröttnar inte på oss och intresserar sig för något annat istället. Utan hans löften är eviga. Och han ljuger aldrig. Om vi sammanfattar så måste vi säga: vi ska se oss själva som Bibeln säger att vi är. Samtidigt både helgon och syndare. Vi ska bevara vår ödmjukhet och komma ihåg att vi är Guds barn. Inte för att vi alltid har varit så snälla och duktiga. Och inte för att vi var lite bättre än de andra i vår klass. Och inte för att vi inte svär som de andra på vårt jobb. Och inte för att vi går i kyrkan nästan varje söndag. Och ibland faktiskt också läser Bibeln på eget bevåg. Utan att någon tvingar oss. Utan vi är ju Guds barn därför att han har upptagit oss av någon. Jag vill avsluta med de här fina orden. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd. Vi vet att människans liv, det bjuder på mycket sorg. Och mycket bedrövelse. Det bjuder på motgångar. Och ibland på svårigheter som varar över tid. Så att vi känner att våra krafter är nästan slut. Ändå får vi glädja oss åt någon. När vi talar om den kristnes självbild. Då ska vi vara medvetna om att många uppfattar den som väldigt mörk. Inte minst det här i Sverige. Och väldigt negativ. Och skulle man fråga dem: hur ser den kristen på sig själv? Så kanske de skulle säga: ja, de går runt och tänker att de är syndare. Varje dag, de sliter ont. Men det är inte sant. För vi är glada. Vi är glada. Vi får glädja oss. Och när vi glädjer du så gör vi dig här. Det är på grund av Jesus som vi kan vara glada. Även när vi gråter får vi vara glada. Och även när vi sörjer får vi vara glada. Amen. Ska jag vilja att vi knäpper våra händer innan vi sjunger tillsammans. Knäpp våra händer så ber vi. Kära himmelske Fader, du vet att vi ofta fastnar i negativa tankegångar. Du vet att vi ofta klandrar oss själva för de brister vi har och de misstag vi begår, de synder vi gör oss skyldiga till. Tack för att du genom evangelium har tvättat bort allt det. Hjälp oss i våra svaghet att inte klamra oss fast i skulden, utan lämna den bakom oss. Hjälp oss att istället för att gå runt och vara tyngda av bekymmer, svårigheter och vår egen synd, istället glädja oss åt dina löften, åt din förlåtelse, åt din stora nåd. Hjälp oss att vara glada för att vi är helgon på väg mot det himmelska hemmet. Det ber vi i din sons eviga namn.